Jag har fått levande för mig ett ord en längre tid och det är hämtat ifrån Jesu bergspredikan. Så du kan slå upp Matteus kapitel 5 och 7. Jag kommer gå igenom Jesu bergspredikan. Så, och där står det ganska mycket bra, många bra saker. Det nämns också som messiaslagen för Guds folk, men jag kan också säga att det är Jesu levnadsregler för oss, och följer vi de här reglerna så då har vi destinationen för vårt liv bestämt. Om vi följer de reglerna, då når vi målet. Så där har du inget annat du ska läsa ibland, så ta fram bergspredikan kapitel 5-7 och läs det. Så här ska jag leva mitt liv. Så här vill Gud ta hand om mig. Vi har ju regler i vårt samhälle, förordningar hur vi ska kunna leva det här. Det finns lagar och förordningar i vårt samhälle hur vi ska leva våra liv. Och för att få ut det bästa ur de här sociala nätverken så måste vi följa de här nätverken och förmån. Och även en idrottare har ju sina regler också. För att få segerkransen så behöver han ju följa de här reglerna för att nå dit. Han behöver träna, han behöver hålla sig till ett träningspass eller träningsdokument för att kunna nå målet. Och det vet vi. Jag lyssnade på någon skidgrejer idag, det var någon sån här skidskytte, du vet, eller sån här, och de måste ju träna och följa regler, och gör de inte det så kan inte vem som helst ut och åka skidor där. Men när det gäller vårt liv och hur vi ska nå himlens land så finns det regler för hur vi ska leva våra liv på den här jorden. Och där tar Jesus upp här i sin bergspredikan. Jag kommer gå igenom de här, jag kommer inte läsa igenom allt, men jag kommer gå igenom bergspredikan. För Jesus är ju vår förebild för församlingen och för alla levande kristna är vår förebild. Och bergspredikan är en stark, radikal, kärleksfull predikan av Jesus som visar hur vi ska leva våra liv. Vi lever dem i omvändelse som Jesu lärjungar. Det här riktar till först och främst till lärjungarna då, som han samlade vid berget där. Men det är också en fingervisning på de som vill följa Jesus, som lyssnar på det, som inte följer Jesus, hur man ska kunna nå himlens land. Det är också en undervisning som vi ska följa då för att vinna våra medmänniskor och nå himlens land. Jesus börjar med i vers 1 om saligprisningarna. Det står i vers 1 då. När Jesus såg falskarna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Ja, Jesu undervisning den kom ju från Guds rike och Guds kungavälde med tydlighet. Vi som hans lärjungar ska leva för att komma in i himmelriket. Jesus predikan har ingen kompromiss med världen eller något som helst orenhet. Han kompromissar inte Jesus, och det finns ingen kompromiss för att nå in i himlen. Och han började med att tala om vilka som var saliga i det här livet. Och vi kan börja läsa vers 3 då. Saliga är de som är fattiga anden, för dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er. För min skull, gläd er och jubla, för er lön är stor i himmelen. På samma sätt förföljer man profeterna före er. Ja, Jesus förklarar här på väldigt tydligt sätt och enkelt hur vi ska leva våra liv som Jesu lärjungar för att ärva himmelriket. Det är bara till att läsa det här: saliga de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Det är väldigt enkelt, men tänk vad svårt det kan vara ibland att följa de här sakerna. Jesus går vidare med att säga vers 13: ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, vad ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Och när blir vi jordens salt? När vi jordens salt? Jo, när vi lyder och följer Jesus Kristus och predikar och vittnar om sanningen, då är vi jordens salt. Vi ska stå upp för sanningen, stå upp för Jesus, då är vi jordens salt. Jesus säger vidare i vers 14: ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himmelen. Och för att vara världens ljus, så vad behöver vi vara då? Vi behöver vara fyllda med ljuset. Och då är vi fyllda med Jesus. Det är bara Jesus Kristus. Vi är fyllda med den heliga ande. Och hur blir vi det? Jo, det blir vi genom att umgås med Jesus. Umgås med Jesus och ordet. Jag säger varje dag, för jag gör det varje dag. Jag hoppas du som lyssnar gör det varje dag också. För det är vår mat för själen. Då är det Jesus som talar genom sitt ord. Sen kommer vi till Jesus och lagen, 17 versen. Jag har inte kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan att uppfylla. Jag säger sanningen, innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt detta skett. Jesus, han kom inte med någon ny lära eller en ny inriktning eller för att upphäva lagen, utan för att fullborda den. Han fullbordar lagen. Jesus, han blev ju det slutliga offret för alla världens synder. Han blev det slutliga offret. Men det finns tyvärr lärare och pastorer som påstår att det gamla testamentet inte gäller längre. Det gamla förbundet är förbi. Sedan nya förbundet med Jesu liv, död och uppståndelse. Men den här undervisningen som den går emot Bibeln, Guds ord. Därför att, varför gör det? För Jesus, han är ordet. Jesus sa själv att han var ordet. Vi kan ju inte säga att det gamla testamentet är förbi för att nya förbundet har kommit. För ordet är ju Jesus. Han har ju, ligger ju bakom det ordet också. Det står i 19 versen: därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människornas, så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och farisernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Och Jesus, han såg igenom de här skriftlärda och fariserna därför att de inte levde som de lärde. De såg endast till det yttre, hålla det yttre rent och tvätta händerna och hålla rätt avstånd. Och man fick inte gå de här milen, man fick inte göra det och inte göra det. Men det inre, det var mörkt, det var synd. Så ska vi inte ha det. Först så tvättar vi oss ren i själen. Det inre ska vara rent. Inre ska vara rent. Och sen kan man ju ta på sig rena kläder också. Det är ju en följd av det inre rent, så blir det också yttre rent. I 21 versen tar Jesus upp det här med om mord och vrede. Ni har hört att det sagt till fäderna, du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande i henne. Därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren och domaren till vakten och sätta dig i fängelse. Jag säger dig sanningen, du kommer inte ut därifrån förrän du har betalt det sista öret. Ja, en av orsakerna, säger inte det, orsaken till att väckelse och genombrott inte bryter fram, det är det förtal och fiendskap mellan trossyskon i Guds församling. Att kunna förlåta och försonas, den öppning för helande och försoning i relationer, men även till kroppen. Och att ha Kristi sinnelag och en förlåtande, ödmjuk inställning till trossyskon, det skapar frid och harmoni. Det blir underbart i gemenskapen när vi samlas, om det finns frid och harmoni och man älskar sina trossyskon och så vidare. Sen kommer Jesus fram till en sak som är ganska så, ja, det man inte vill prata om, men jag talar om det här. Det står äktenskapsbrott, 27 versen. Ni har hört att det sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i henne. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än hela din kropp kommer in till henne. 31 versen. Det är sagt, den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Ja, det var Jesu ord här. Jesus tar upp äktenskapet mellan man och kvinna. Detta är det enda äktenskapet som är besignat och stadfäst av Gud i Guds ord. Det här bibelstället visar på hur viktigt det är att man lever i renhet och i gudsfruktan. Att falla i synd på det området, det blir vanligare och vanligare. Visst, det finns det förlåtelse och upprättelse om någon råkar falla. Men det är viktigt att vi lever våra liv som föredömen och inte låter den här Isabels anden få överta vårt sinne och liv. Isabel är en avgud som står för sexuell orenhet och omoral. På SVT Play i Jönköping kan du få en redogörelse av en man som heter Per Evert. Han har varit här och talat långt för länge sedan. Han är rektor på tankesmedjan Klapphamninstitutet. Han redogör hur för de bibeltogna kyrkorna och församlingar ser på samkörda äktenskap och hur utvecklingen har skett under tiden. Många bibeltrogna församlingar har fallit där. Man är inte så bibeltrogen längre. Men det är allvarlig sak också det där. Det står i Första Korinthierbrevet 6, 18 och 20. Fly sexuell omoral, all annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den sexuellt omoraliske syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er, som ni fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Vi är köpta med Jesu dyra blod. Han dog för våra synder på korset. Vi ska förhärliga Gud i våra kroppar. Att kunna leva i förlåtelse och omsorg om varandra i äktenskapet är en förutsättning för att hålla fienden borta från äktenskapet och relationen. Man lever i förlåtelse och omsorg för varandra. Jan hade en predikan här den 16 november där han tar upp hur fel det är att leva ett samboliv. Det är också fel. Du som lyssnar nu på distans eller på nätet här, du som inte är gift och lever sambo och du säger du är kristen, så ska du inte, du ska gå och gifta dig och leva rent. Amen. Det är Jesu ord. Är jag för hård? Nej. Sen står det om ja och nej. Vers 37 i 50 kapitlet. Ett ord ska vara ja eller nej. Allt utöver kommer från den onde. Att säga ja till Jesus och livet med honom är det viktigaste i ditt och mitt liv. Att säga ja till Jesus. Då blir det automatiskt nej till fienden. Du kan inte säga ja till mörkt och inte säga nej till fienden. Att halta på båda sidor, det leder till ett avfälligt liv. Det leder inte rätt. Säg ja till Jesus så blir det nej till fienden. Säg nej till fienden och säg ja till Jesus. Amen. Sen kom Jesus till det här med kärlek och hämnd. Jesus han var alltigenom god. Utstrålade bara kärlek. Han visar här på en väg som leder till fullkomlighet inför fadern. Vers 38. Det är sagt öga för öga, tand för tand. Jag säger Jesus, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig gå en mil, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt att du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiende och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För ni älskar dem som älskar er. Vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivande också. Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar också. Var alltså fullkomningar som er himmelske far är fullkomning. Ja, det säger Jesus. Vi ska vara fullkomningar som vår himmelske far är fullkomning. Ja, vi ska älska våra fiender och gå en extra mil om det behövs. Så kommer Jesus in på givande i Matteus 6, första västarna. Och vad är ett givande då? Vad är det att ge? Ja, Jesus talar om här att vi inte ska basunera ut vad vi offrar. Och jag gör detta, jag har offrat detta, jag har lagt det här, jag har byggt det här för Gud och så vidare. Men vi gör vi det bara för att bli ärade av människor. Det är Gud som ska ära. Men det är ändå viktigt, vilket syfte vi har, det är viktigt att vi ändå ger vår tionde till Herren och det som tillhör honom. För det står ju också i Malaki 3:10, bär in fullt tionde till Guds förrådshus så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över ett rik mått. Saliga att ge än att ta. Saliga att ge. Ge till Herrens verk och låt det bli fullt i Herrens verk. Sen talar Jesus om rätt bön i 6 versen i 6 kapitlet. När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser dig i fördolda belöna dig. Och när du ber ska du inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom det. Jag tänker att Jesus, han ser dig och mig, han ser oss hela tiden. Han vet precis hur vi har det i våra liv. Och när vårt bön kommer från vårt hjärta så behövs det inte så många ord. Det behövs inte många flera ord om hur man ska nalkas Gud och så vidare. Det behövs inte fina utläggningar. Jesus, han vet om dig. Han ser dig hela tiden. Men du behöver åkalla hans namn. Du kommer inför hans ansikte och åkalla honom. Och det är viktigt att vi kommer in med ödmjukt hjärta och inför Herrens ansikte och tackar och ber för hans nåd och trofasthet. När det är trångmål och har bekymmer med olika saker så hör Jesus en enkel bön. Han hör en enkel bön. Jesus hör oss hela tiden. Han hör dig. Ibland så får vi vänta på det här bönesvaret. Ibland får vi vänta som David nämnde här i söndags som Abraham. Han väntade 100 år på att få Isak. Men han kom ju. Så ibland kan vi få vänta på vårt bönesvar. Men Jesus, han hör dig. Han vet vad du behöver. Han vet vad vi behöver. Så det är bara för att trösta på Herren. Han kommer inte för sent. Han kommer inte för sent till Abraham. Han kom ju i rätt tid. Han levde ju jättemånga år efter det. Abraham. Amen. Jesus har lärt oss att be en enkel bön som omfattar då allt som är viktigt för vårt dagliga liv, hur vi ska leva och gå. Jag uppmanar dig att varje dag be den här bönen. Jag ber den här bönen kanske 2-3 gånger om dagen. Det är underbart att be när man ute och går så i naturen. Så säger Jesus, 9 versen. Vår far i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från det onda. Ty riket är ditt, makten och äran i evighet. Amen. För om ni förlåter människorna deras överträdelse ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Det är allvarligt. Vi ska förlåtande liv. Vi ska förlåta våra medmänniskor. Jesus lyfter upp, jag tycker det sista viktigaste, att leva i förlåtelse mot våra medmänniskor för att vi ska få förlåtelse för våra synder. Det finns också, som jag sa tidigare, helande från sjukdomar när vi lever i förlåtelse. Det finns helande upprättelse. Om du går med oförlåtelse i ditt liv så till något så gör nästan upp med det innan det är för sent. Gör upp med den som du går med oförlåtelse till. För det kan bli för sent också. Man går och bär på ett agg till någon. Gå och be om förlåtelse. Sen kommer Jesus till rätt fasta. För en Jesu efterföljare är bön och fasta ett viktigt vapen. Och det är ett bra vapen för att vinna seger. Och det gör man ju ibland enskilt. Jag kan gå fasta för någonting för att få, jag tycker någonting behöver ta tur med extra då. Då ber man att fasta. Att man gör också i församlingen, för man kommer överens om att be om fasta om speciella saker. Vi hör det här ibland, försökt en gång i månaden att fasta, för då fastar vi för människors frälsning och genombrott och väckelse. Det vi fastar för. Men lärjungarna fastade ju inte när de vandrade med Jesus. Jesus svarade Johannes lärjungar vid ett tillfälle att bröllopsgästerna kan väl inte fasta så länge brudgummen är hos dem. Men det kommer dagar när brudgummen ska tas ifrån dem, och då kommer de att fasta. Men Jesus, han fastade och bad. Han var ute i 40 dagar och nätter i öknen och fastade och bad och umgicks med Gud. Och fastade han och bad. Och för sina framträdanden så fastade han också och gick undan ensam och fastade och bad. Han var i kontakt med far i himlen. Och om jag tänker det, behövde Jesus få kontakt med sin far i himlen i bön och fasta? Vad behöver jag vara då? Jag behöver ju göra ännu mer än vad Jesus gjorde, för han var ju Gud, Jesus. Ja. Sen kommer vi till det här med skatterna. Matteus 6 och 19. Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För din skatt där kommer också ditt hjärta att vara. Ja, frågan är, vad har du ditt hjärta någonstans? Vad har jag mitt hjärta någonstans? Vad är det som upptar mest i mina tankar? Vad är det som finns mest i mina tankar? Vad finns mina tankar när jag går till sängs på kvällen? Och vad är det första jag tänker på morgonen när jag går upp, kliver upp i sängen, när jag vaknar? Vad är det dyrbaraste för mig? Vad bryr jag mig mest om? I livet, vad är det jag bryr mig mest av, vad tänker jag på mest? Är det mina ägodelar, mina pengar eller min bil eller något annat som är viktigt? Ja, då behöver jag ju omvända mig om det här är det viktigaste för mig. Kom ihåg den här berättelsen som Jesus hade om den rike mannen som kom till Jesus och frågade vad han skulle göra för att få evigt liv. Han hade hållit alla buden, men det saknades något. Vi kan läsa det i Markus 10, 21 och 22. Jesus såg på honom med kärlek och sa: ett saknar du, gå och sälj allt vad du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himmelen. Kom sedan och följ mig. Vid det här ordet mörknade mannen och gick bredvid bort, för han ägde mycket. Han hade skatter på jorden, men de skatterna, de försvann ju när han dog. Men han hade ju lagt skatten i himlen hos Jesus, och hade han haft ett evigt liv tillsammans med Jesus. I Matteus 6 och 22 så står det så här: ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om det ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Så det gäller att låta Jesus finnas inom dig, så kommer du att stråla av ljus från dina ögon. Världen kommer att se Jesus i dig när du möter ofrälsta. Har du Jesus i hjärtat, har du Jesus inom dig, så kommer dina ögon stråla av ljus och kärlek och frid. Vers 24 står det: ingen kan tjäna två herrar, antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. De kan inte tjäna både Gud och mammon. Ja, det är ju det här haltandet på båda sidor för att försöka ut det bästa tillvaron. Och det leder ju konflikt i livet att man haltar på båda sidor. Man måste bestämma sig, vem ska vara herre i mitt liv? Vem ska vara herre i mitt liv? Det går inte att ha en fot i världen och en fot i församlingen och halta fram och tillbaka. Ibland när jag går till kyrkan, ibland så är jag ute någon annanstans och förnöjer mig. Det går inte att bara sträva efter det här livets goda och ha som mål att tjäna så mycket pengar som möjligt, samla på sig så mycket skatter som möjligt och ägodelar. Det gör ju att kontakten med Jesus och hans rike försvinner. Det blir det viktigare, det blir mammon viktigare för mig än att följa Jesus. Det står så här i Matteus 6 och 33: nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Vi behöver inte bekymra oss. Har du lagt ditt liv i Jesu händer, så tar han omsorg om dig. Han omsorg om dig. Han ser till så att du får mat och husrum och allt det här. Vi behöver inte fightas för det här. Vi söker Guds rike först. Tänk att vi får vara hans barn, Gud, blott av nåd. Vi kommer till Matteus 7, här sista kapitlet i Bergspredikan. Det står så här i första versen där: döm inte så blir ni inte dömda. Men den dom ni dömer med ska ni dömas, och med det mått ni mäter med ska mätas upp åt er. Vi har inte någon rätt att döma någon människa eller säga något ont om någon människa. Det här, det ordet som är rättesnöret och vägledning och tala om hur vi ska leva vår liv, det är ordet som gör det. Ordet är kompassen och vägledningen och svaret på alla frågeställningar. Men vi ska ju varna våra syskon om vi märker att någon är på fel väg. Så ska vi varna den personen. Nu gör du någonting som är fel, men du ska ju inte döma personen. Men du ska ju tala och varna människan. Och det ordet som hela tiden vägleder och till detta visa i alla situationer vi hamnar i. Men döma någon och säga du att säga något dumt om någon, liksom, det ska vi inte göra. Det är Jesus som dömer. Det är ordet som dömer. I vers 7 i sjunde kapitlet står det: be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får, och den som söker han finner. För den som bultar ska dörren öppnas. Du får komma till Jesus precis med alla dina önskningar. Han hör dig. Han hör oss. Och han vet vad vi behöver. Paulus säger i Romarbrevet 8:26, så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Det står det i nionde versen i Matteus 7:9. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm när han ber om fisk? Om ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom om? Som jag sa, Jesus vet precis vad du behöver. Han vet allt vad du behöver. Han vet vad som är bäst för oss i varje situation. Han vet vad som är bäst för dig. Ibland så kanske vi ber om saker som inte Gud ser att vi behöver egentligen. Vi ber om någonting. Och då det ser Gud att det här behöver inte du. För då kanske du går fel med dig. Och kanske du hamnar fel någonstans om du ger det här. Så han vet precis vad du behöver. Han ger oss inte allt vi tjatar om, men han vet vad vi behöver. Så det är viktigt att säga det, att tro på det, att Jesus ger mig vad jag behöver. Han kan ge dig mycket, kan han göra, men han, i varje situation så får vi bara gå till Jesus och lägga fram allting för honom. Så han kommer att fylla alla våra behov i härlighet. Amen. Det finns en gyllene regel, det står i 12 versen, som är jättebra att följa. Alltså, allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Och alla vill ju få uppmuntran och uppskattning och känna sig bli hjälpta om det råkar illa ut, om man inte klarar av något sådant. Alla vill ju få uppskattning och så. Och så vi behöver tänka på att visa omtanke till våra medmänniskor. Så om vi är fyllda med Jesus kärlek och så kan vi uppfylla Guds lag med att älska vår nästa. Vi är fyllda med Guds kärlek så kan vi älska din nästa. Det är väldigt enkelt. Älska din nästa som dig själv. Allt vad du vill att människorna ska göra för dig ska du göra för dem. Du ska vara precis sådan som du vill bli bemött. Det är enkelt, men det är ack så svårt att ibland. Ack så svårt att få göra detta. Men det är Jesu väg. Sen finns det två vägar i 13 versen. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram, går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Och det är en fråga, varför är det så här? Man kan undra varför det är fler som väljer att vandra på den breda vägen och gå in genom breda porten. När den här vägen leder till ett fördärv, det leder till mörker. Är det för att det för stunden ser roliga ut, bekvämare ut? Och den är bred, det är lättare att gå på den här vägen. Och inget motstånd från fienden, det minsta motståndets slag som gällde. Men den vägen, den slutar i evigt helvete och plåga. Om man går på den breda vägen, den slutar i mörkret. Livet på den här jorden, det är väldigt kort. Det är väldigt kort. Evigheten, den är evig. Tänk på det. Det är värt allt att följa Jesus, gå igenom den trånga porten och den smala vägen. Det är värt allt. Att intala sig själv och tro att livet är slut efter det här jordelivet, det är en lögn. Och det ska man inte ens våga tänka på, att det här livet är slut. Det är bara djävulen som intalar människor för att bara förleda och driva bort dig från ett liv. Driva ett liv till synd och njutning och ett liv utan Jesus. Det är bara fienden som försöker intala dig. Djävulen är en lögnare. Han är lögnens far. Han har alltid ljugit. Han har alltid varit lögnare. Att följa Jesus och vandra på livets väg är den enda vägen som finns till himlen och en evighet tillsammans i Guds himmel. Det är enda vägen. Jesus är vägen, sanningen och livet. Det finns ingen annan väg till himlen, till ett evigt liv med Jesus. I 21 versen står det så här: inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar och med ditt namn gjort många kraftgärningar med i ditt namn? Men då ska jag säga till dem: sanningen, jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni förbrytare. För att komma till himmelriket så behöver man ständigt leva i ständig omvändelse varje dag. Jag behöver omvända mig varje dag. Jag också behöver leva nära Jesus varje dag. Det går inte bara att säga att jag blev frälst för 20 år sedan och då blev jag frälst. Och det finns tyvärr förkunnare som säger det här, att det räcker att omvända sig en gång och sen kan vi leva under den här nåden. Ja, nåden, vi tror på nåden är stor och den är vid. Så Jesus älskar oss alla, han älskar alla och han kastar inte ut någon från himmelriket. Det är en falsk lärare här som man säger så. Det går inte att leva på nåden och säga att det gör inget hur jag lever. Jag är frälst en gång och då kan jag göra det ena efter det andra. Men det är en falsk lära som leder till en stängd himmel. Akta dig för sådana nådes förkunnelse. Det finns sådana som predikar det här, tyvärr. Men det är nåd att vi får vara frälsta. Nåd att få tillhöra Jesus. Nåd att vi får komma till honom varje dag och be om omvändelse. Det är nåden. Det är den nåden vi ska ha i våra hjärtan. Nåden att få följa Jesus. Nåden att han ser mig när jag kommer till honom och känner att jag har gjort något dumt här. Nu ber jag om Jesu nåd. Förlåt mig. Jag omvänder mig. Då är nåden där. Då är Jesus där. Men fortsätta att att leva i mörker, det är ingen nåd med det. Vi kommer till liknelsen om de två husbyggarna. Det är 24 versen. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden den kom och vindarna blåste och slog mot huset och det föll samman och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning, för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda gjorde. Ja, Jesu undervisning, den var skarp, men den var också kärleksfull. Med kärlek, han talar om vad som var fel och hur man skulle leva för att rätta till de här felen. Och det gäller oss för att följa Jesu ord och bygga våra liv på den här fasta klippan som är Jesus Kristus. Vi får kapitulera, du som inte tar emot Jesus och lämna hela ditt liv till Jesus. Kapitulera och lämna ditt liv till Jesus. Att ha frid i sitt hjärta, ha frid i hjärtat och själ, det betyder mer när alla världens rikedom och skatter betyder mer än allt. Så vi fastnar inte i de här timliga omsorgerna och sträva efter vad det här livet har att ge, allt det goda. Jesus, han är alltid genom god. Han har allt att ge dig. Han är godheten själv, så du behöver inte söka i usla brunnar. Du får söka i Jesu nåd och kraft. Och fäst din blick på Jesus Kristus och överlämna ditt liv till honom. Det är det bästa du kan göra om du inte har gjort det tidigare. Och du som har hört de här orden som Jesu bergspredikan här, hur vi ska leva våra liv, lev dem tillsammans med Jesus. Led dem i omvändelse. Led dem i renhet inför Guds ansikte. Då bär det ända hem. Det är Jesu ord till dig ikväll. Det är Jesu ord till dig idag. Att följ Jesus och upphöj honom. Får jag tacka dig för att du har fått nämna de här orden för dig. Läsa din bergspredikan här. Gå igenom den, Jesus. Jag bara tackar dig för ordet. Det är levande och kraftigt och skarpt, Jesus. Och tackar dig det för åtskiljande märg och ben. Och tack dig domare över ett hjärtas uppsåt och tankar, Jesus. Jag prisar dig. Men tack för din frid och glädje du vill ge oss. Och du vill möta med oss var och en, Jesus, som är tyngda av problem och svårigheter. Så vill du bara komma och ta bort de här sakerna i Jesu namn. Jag bara tackar dig. Jag prisar dig för din nåd och kraft i Jesu namn. Jag ärar dig, Jesus. Och vill du som har lyssnat här på predikan, kanske på nätet och i efterhand, så får du gärna höra av dig till oss och gå in på vår hemsida och be frälsningsbönen och lämna ditt liv åt Jesus. Och du som känner att du har haltat på båda sidor, så vänd om och följ Jesus. Vänd om till Jesus Kristus, för att det är bara det som gäller, att vi vandrar tillsammans med Jesus. Vi lever i omvändelse. Vi ger dig renhet inför Guds ord och vi får vara saliga när vi följer ditt ord, Herre. Jag bara tackar dig, Jesus, att du bara får ta hand om detta nu i Jesu Kristi namn. Amen.